Sexuella trakasserier förekommer fortfarande också i Österbotten. Det påvisar det nystartade Instagram-kontot Österbottens tjejer, där unga får dela sin berättelse anonymt. Enligt brottsofferjourens statistik är 75% av de som utsätts för sexbrott kvinnor och 25% är män. Men mörkertalet är stort. Det här poddavsnittet handlar om sexuella trakasserier. Medverkar gör jag, Patrik Sjöholm, journalisten Carolina Osmus och ungdomsinformatör Tessi Vackas. Österbottens tjejer är ett Instagram-konto där unga tjejer i Österbotten får dela med sig av sina berättelser och upplevelser av sexuella trakasserier. Via det här kontot får man alltså då dela sin upplevelse helt anonymt. Carolina, du skrev om det här initiativet till Instagram-kontot för en tid sedan. Vad är dina reflektioner kring det nu?
Jag tycker att det här kontot är ett jätteviktigt initiativ, och det jag tycker att är en styrka där är just att man får vara helt anonym. Att inte ens den här kontoinnehavaren vet vem det är som skriver in. För jag tänker att det är lättare då att ta steg att berätta om man får vara helt anonym, om man inte har vågat eller vill berätta för någon annan tidigare. Mm. Så att jag tycker det är jättebra, och det behövdes ju uppenbarligen en sån här plattform.
När man scrollar där på det Instagram-kontot, så det finns ju som alltså hur många vittnesmål och berättelser om sexuella trakasserier som helst redan, och det är uppenbarligen så att det har saknats den här plattformen där österbottniska tjejer får dela med sig av sina upplevelser. Det är starka berättelser. Hur viktigt är det att de här berättelserna kommer ut så här till en större allmänhet, tror du?
Ja. Jag tycker det är jätteviktigt, för att ett första steg i rätt riktning är ju att våga prata om problemen. Att om man inte pratar om dem så kan man kanske inte bearbeta dem, och då går det inte heller att göra någonting åt saken. Och det här, det jag tycker att det är också så jättebra med just det här kontot är att det är Österbotten specifikt. Många som skriver in så skriver på egen dialekt, och de då som läser det här så kan faktiskt känna igen sig och tänka att ja, det här händer faktiskt i Österbotten också. Mm. Att det finns ju många andra så här större konton i Sverige, och det här dammen brister till exempel, som var en stor grej för några år sedan, så här, att man har kanske då en sån här självförsvar att man tänker att men det händer ju inte här på mindre orter, men det gör det ju uppenbarligen. Mm.
Vi har här i podden också med oss Tessi Vackas, ungdomsinformatör på Ungdomsinformations- och rådgivningscentralen Decibel, med oss här i podden. Då. Det här Instagram-kontot, vilka tankar väcker det hos dig?
Ja, precis som du sa så tycker jag ju också att det är jätteviktigt att det finns. Det finns nog ett stort behov av att diskutera det fortsättningsvis, fast jag tror att många vuxna kanske upplever att vi har hört tillräckligt om det efter dammen brister och MeToo, och att vi är liksom färdiga med det nu. Men där ska vi ju komma ihåg också att det kommer hela tiden nya ungdomar som har ett behov av att diskutera det och att bli hörda. Och det som jag kanske upplever är att det är ganska vanligt att unga personer inte riktigt är säkra på att vad det här nu. Var det här sexuella trakasserier eller var det något annat? Och därför tycker jag att det är viktigt att det finns.
Du sa det att vuxna kanske är lite trötta på den här diskussionen. Hur har det blivit så, tror du?
Det finns, jag upplever att det finns saker som vi gjorde jätterätt med MeToo och dammen brister. Att det har länge funnits ett behov av att ta upp den saken, och då blev det jättekonkret. Mm. Men sen finns det saker också som man skulle ha kunnat göra annorlunda i det. Där jag till exempel upplever att många av de unga män eller pojkar som jag har talat med tycker att det har känts jobbigt för dem, därför att de blir utpekade som förövare trots att de inte är det. Att det att man kollektivt anklagar då ett helt kön för någonting som inte alla gör sig skyldiga till. Sådär. Mm. Ja, får det fel.
Ja, precis.
Decibel har ju en tjänst som heter Våga fråga. Vad det här skulle du säga att de flesta frågor handlar om inom ramen för det här ämnet som vi pratar om idag?
Det handlar om kanske den frågeställningen att vad det här sexuella trakasserier eller vad det något annat. och att hur ska man hantera det? Vad betyder det då om det är det?
Mm. Vad brukar ni ge för svar på det?
No, det är ju jättesvårt att svara på vad som är sexuella trakasserier eller vad som inte är det. Eftersom det där är helt bundet till situationen och det är bundet till vilka personer som är inblandade i det. Men kanske generellt det att du har rätt i din egen upplevelse.
När skulle du säga att man kan vända sig då till Decibel och när slussar ni vidare och när det här, ja, och till vem?
Man kan alltid vända sig till Decibel oavsett. Mm, men i sådana fall där det känns som att man inte kommer över det. Att det känns som att man behöver prata om det eller behöver utreda det vidare eller försöka formulera sin egen upplevelse. Så då är det ju bra att man pratar med någon på riktigt. Och då försöker vi tipsa dem vem man kan vända sig till.
Statistiskt så är det kvinnor och flickor som utsätts mest, men det finns fortfarande en föreställning då om att män inte kan utsättas alls. Och enligt brottsofferjourens siffror så är det 75% kvinnor och ändå 25% män som är som offer då för sexbrott. Så vad har du för kommentar på det?
Jag tror att mörkertalet är jättestort när det handlar om pojkar och män. Och det har att göra nog med den kultur vi växer upp i idag, att män ska inte gnälla. Så också i de fall där de blir orättvist behandlade eller där det på riktigt handlar om sexbrott eller i de fall där de blir utsatta för exakt samma saker så har de inte samma rätt att tala om det.
Vad tänker du att man ska kunna göra för att få bort den här machokulturen ännu lite mer?
Jag tror att vi borde sluta prata om att det är kvinnor som utsätts och att det är män som är förövare. Jag tror att vi borde tala om att det här är brott mot människor, från människor till människor. Mm. Att det inte handlar ju primärt om vad du är för kön.
MeToo, dammen brister och nu Österbottens tjejer. Hur har dina effekter upplever du att de här kampanjerna har?
Jag tror att det är jättebra att man får prata om det. Att vi lär våra flickor att det är okej att prata om det. Men att vi borde vara bättre på att också lära våra pojkar att känna igen det. Den stora fördelen med de här är ju att man blir bättre på att känna igen vad som är sexuella trakasserier. Man blir bättre på att märka när någon utsätter en för någonting sånt som inte känns bra. Och nu har man på det fått ett namn för det som kanske inte har funnits tidigare. Så det är ju det jag hoppas att är effekten av det. Att vi ska vara bättre på att säga ifrån och att vi ska vara bättre att kommunicera om det.
Det här mörkertalet gäller det både kvinnor och män.
Jo, det tror jag. Och som jag sa, sexuella trakasserier, det är jättebundet till vad det är för situation. Jag tror ju att de flesta människor har upplevt någon gång någonting som helt objektivt skulle kunna kännetecknas som det. Där skillnaden kanske ligger också i vad det är för situation. Hur kränkt har man blivit av det och hur mycket påverkar det en?
Är det reaktionen som avgör hur allvarligt brottet är?
Nej. På samma sätt som med mobbning så äger du ju rätten till din egen uppfattning om vad det är som har hänt. Men sen reagerar ju människor väldigt olika på olika saker. Att en handling som någon på riktigt skulle knycka på axlarna och tycka att det där är inte någonting, så kan det hända att någon annan upplever att är jättekränkande. Och det har man rätt att göra, för det där beror ju också på vad du själv har för bakgrund, om du själv har blivit utsatt tidigare eller vad du har för inställning till din kropp och till din egen integritet.
Du sa här att det kanske inte alltid så lätt att på det sättet identifiera att var det här sexuella trakasserier eller var det någonting annat. Kan du lite öppna upp för någon som kanske funderar på de frågorna, vad kännetecknar egentligen sexuella trakasserier?
Om vi tänker på det som jag sa, att är det någonting annat? Så de fallen där det är någonting annat, så kan det till exempel handla om att det är en ung person som har tagit emot textmeddelanden eller där man snappar med någon som man tror att man har en kompisrelation till. Och det här eskalerar till att den människan börjar be om nakenbilder eller skickar nakenbilder. Där det å ena sidan kan upplevas som sexuella trakasserier, men bakgrunden också kan ligga i att man helt enkelt har olika uppfattningar om vad den där relationen är och vad som är tillåtet i en sån relation. Så då finns det ju igen ett jättestort behov av att vara tydlig med Men vilka regler som gäller för en, alla människor har ju olika regler för vad som är okej. Det som jag sen tänker att både kvinnor och män är lika dåliga på, alla i vårt samhälle är lika dåliga på, är att vi hela tiden gör antaganden om andra människor. Och att man utgår ifrån att det som den uppfattningen man själv har om vad som är rätt, så det är det som alla människor borde uppfatta som rätt. Och då blir det ju jättesnabbt en konstig situation. Därför att så är det ju inte. Alla människor har sin egen uppfattning om vad som är rätt.
Kan du exemplifiera det på något konkret sätt när det uppstår ett sånt läge?
I vissa sådana här berättelser så handlar det till exempel om att man träffar någon, man bestämmer att man ska gå hem tillsammans. Och det kan hända att den här ena har uppfattningen om att oj, att vi ska dricka te och sen ska vi kramas och så ska vi diskutera vår livshistoria, och den här andra tänker att vi ska få hem och ha sex. För att det är olika människor och man har olika bakgrund och man har olika uppfattning om saker. Och om inte man då formulerar eller är lyhörd för vad den här andra kan ha för förväntningar, så då blir det ju jättefel. Mm.
Man har ju pratat om, eller det är en samtyckeslag på kommande till Finland. Hur ser du på det?
Jag tycker jag är jättebra. Och jag tycker att vi borde vara bättre på att fråga varann vad som känns okej, vad som känns bra. Jag vet att det finns kanske en sån här uppfattning om att speciellt när det gäller sex så är det lite pinsamt att fråga att är det här okej? För att det på något vis skulle få en själv att verka osäker. Och det passar inte alls ihop med vår machokultur där vi förväntar oss att mannen ska ta för sig. Medan jag ju hoppas att vi skulle bli bättre på det. Och att inte se det som ett svaghetstecken utan istället se det som kommunikation.
De här kampanjerna som har uppmärksammat sexuella trakasserier då, MeToo, Dammen brister. Har den allmänna diskussionen kring ämnet förändrats tack vare de kampanjerna?
Det tycker jag nog att det har gjort. Både på gott och ont igen. Men nu hoppas jag ju att vi går mot det att man generellt är snabbare med att ta tag i saker. Och sånt här som åtminstone jag själv fick höra som barn, om att kärlek börjar med bråk, och om att man som speciellt som flicka så ska man acceptera att pojkar luggar en eller jagar en eller brottar ner en och pussar en, för att kärlek börjar med bråk och de är nu lite så. Och det där tror jag att vi har kommit bort ifrån, delvis åtminstone på grund av det här att vi själva som föräldrar också måste tänka igenom att vad är det vi lär våra barn, vilka modeller är det vi ger.
Har tröskeln blivit lägre att diskutera om sexuella trakasserier?
Det tycker jag att det har blivit.
Både bland kvinnor och män?
Ja. Sen ändrar ju vårt, alltså eftersom, nu tänker jag ju främst då telefoner, eftersom det har ändrat jättesnabbt och jättemycket, så ser också verkligheten helt annorlunda ut idag än det gjorde då när jag var tonåring. Och det där tycker jag att har ändrat jättesnabbt. Att då när vi kanske 2014 började fara ut i skolorna och prata om sexuella trakasserier, så var det ganska få killar som uppgav att de hade blivit på något vis utsatta för det. Medan det nu under det senaste, de senaste 2 åren kanske, så blir det vanligare och vanligare att killar också till exempel till sina telefoner tar emot nakenbilder av andra vuxna män. Och det där var nytt åtminstone för mig, att det har jag inte varit medveten om. Och det vanligaste svaret sen när man frågar dem om de har diskuterat det här med någon, har de berättat för sina föräldrar eller för någon vuxen om det, så säger de nej. För där är tröskeln nog ännu hög.
Finns det fortfarande då en skam hos dem som kanske har varit med om de här sakerna?
Kanske delvis en skam, men också delvis det att man inte riktigt tar det på allvar. Eller att man inte upplever det som så kränkande, utan att det är någonting som man kanske kan bara knycka på axlarna och tycka att jaha.
Kan man som förälder göra någonting?
Jag tycker att man ska fråga. För när det handlar om tonåringar och nästan allting som har med sex att göra, så vill de nog inte diskutera det där med sina föräldrar. Så då kan det nog hända att man måste ställa raka frågor för att man ska få något svar. Att trots att vi å ena sidan hela tiden, gång på gång, upprepar att tala med dina föräldrar, berätta för någon vuxen, så är nog tröskeln ganska hög att göra det om ingen frågar. Att där tror jag att det är på vuxnas ansvar att vi sätter igång den diskussionen. Också i de fall där det rör sig om sånt som helt objektivt skulle ses som ett sexualbrott, så tycker unga människor ganska många gånger att de inte vill gå till polisen till exempel med det, för att nu har de viktigare saker att göra, eller att de kommer ändå inte att tro på mig.
Ja, vad skulle du säga till dem? För att det är ju ändå polisens uppgift att lyssna. Hur ska man våga anmäla, hur ska man våga berätta om man då tänker att det här leder ändå ingen vart?
Då skulle jag säga att man kan börja med att vända sig till brottsofferjouren. Om inte för något annat så får man berätta sin historia för någon som har hört jättemånga liknande historier och som kanske kan hjälpa en att se vad som är vad och kanske då hitta mod. Någon som kan förklara också den processen för en. Och också komma med till exempel då, om man bestämmer sig för att man vill gå till polisen.
Precis, för det finns ju inget tvång där då heller.
Nej, det är ingen som kommer att tvinga en att göra någonting, utan det bestämmer man själv.
Händer det att ni blir kontaktade och ni märker att här kan finnas en misstanke om att det har skett brott? Och hur går ni tillväga då?
Vi uppmanar att gå till polisen eller gå till brottsofferjouren. Söka hjälp. Sen förstås på samma sätt som alla andra människor som jobbar med ungdomar, så går ju barnskyddslagen före allting annat. Så i de fall där det handlar om ett brott mot ett barn till exempel, så har vi ju samma plikt att anmäla som alla andra.
Vad skulle du säga att vad är det för typ av åtgärder som just nu skulle som behövas för att ännu bättre komma åt sexuella trakasserier, både då det gäller kvinnor och män?
Just det att sluta prata om det som mäns brott mot kvinnor, utan istället försöka tala om människors brott mot människor till exempel. Att som förälder vara uppmärksam på vad man lär ut åt sina barn. Hur olika vi uppfostrar flickor och pojkar till exempel. Och det är ju en av anledningarna till att vi också har en sån situation och vi har en sån kultur som vi har. För att man gör vissa antaganden beroende på vilket kön en människa har. Men skulle vi vara bättre på att kommunicera och bättre på att... Och där tror jag ju att det också betyder att det här är en diskussion som måste föras hela tiden. Att det räcker inte med att vi gör punktinsatser då när vi ser att det redan har gått fel. Utan det här är en diskussion som måste föras hela tiden just för att det inte ska uppstå.
Är vi på väg dit? Eller är det en lång väg till den typen av diskussion ännu?
Jag tycker nog att vi är på väg dit. Jag tycker att skolorna har blivit bättre på att ta upp de här sakerna, och just det att det ändå kommer nya sådana initiativ som den här Insta-konto, där det också kommer från ungdomar. Så det är ju, tycker jag, ett tecken på att det går i rätt riktning.
Hur kommer man i kontakt med Decibel om man vill nå er?
Lättast når man oss genom att skicka in en fråga på Våga fråga. Så man går in på vår hemsida på www.decibel.fi. Och sen är det nog så lätt att hitta till Våga fråga, så det kan man inte missa.
Vem är där då alltså som svarar på frågor?
Vi är 3 stycken nu som jobbar på Decibel, men beroende på då vad frågorna handlar om, eftersom vårt löfte är det att man får fråga om vad som helst, så då har vi ungefär 40 andra experter som hjälper oss att svara på dem. Så beroende på vad en fråga handlar om, så då skickar vi vidare den till den människan som är mest lämpad att svara på dem.
Medverkande här i podcasten var Patrik Sjöholm, Carolina Osmus och Tessi Backas. Fler poddar hittar du på vasabladet.fi/lyssna.